This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är här. Tove är här. Hej. Vi sitter i Fredriks studio. Och det är Fredriks födelsedag idag.
Det är det.
Fredrik. Grattis. Tack.
Vi har en jättehärlig gäst här som heter Mattias Dahlgren. Och jag tror inte att han behöver en jättelång introduktion. Men driver just nu restaurang Rutabaga och matbaren på Grand Hotel. Mm. Hej Mattias!
Hej.
Gud vad roligt att du är här.
Tack snälla.
Ja. Vi sa precis att vi skulle vilja se varandra 50 minuter om dagen, men inte mer. Eller jag skulle vilja mer, men Mattias sa att han inte skulle orka mer och se mig mer än 50 minuter per dag.
Jag tror att det är ömsesidigt.
Vi får se. Ja. Vi har ju ett ämne som vi tänkte ta upp idag. Såklart ska vi prata lite om det nya vegetariska konceptet som inte är så nytt längre. Men vi har inte hunnit prata om det. Rutabaga och ändringen från stjärnrestaurang till vegetarisk restaurang. Mm. Det har varit lite skriverier om priser och debatt. Och hur det fungerar med alla utmärkelser som kockar får idag. Så vi ska diskutera det också. Se vad du tycker om det. Mm. Och lite om hur viktigt det är med koncept. Och sen tog vi lite frågor utöver det.
Ja, så får vi se vad det blir helt enkelt. Mm-hmm. Ja, och vi kan ju tala om att just det här avsnittet också presenteras i samarbete utav Werners Gourmetservice.
Verkligen trevligt.
Ja, så idag ska vi äta Valrhona choklad.
Mums.
Ja, så jag har fått flera olika sorter. Och så vi får väl testa lite och se vad
vilka
vi har.
Vilka är favoriterna?
Ja, som är favoriter och så. Men Werners Gourmetservice är ju, kan jag bara berätta, eftersom jag har ganska bra koll på dem, en näthandel kan man säga. Men de har ju också ut mot delikatessbutiker och så.
Men jobbar mycket med restauranger.
Och mycket med restauranger.
Du har jobbat med dem, Mattias.
Ja, men jag tror nästan alla restauranger handlar någonting från Werners Gourmetservice. Ja.
Det är bra. Vi tycker att det är jättekul att de är med och presenterar just det här avsnittet.
Ja, och speciellt sett så har vi fått äta choklad också.
Ja, det tycker du är bra. Jag tycker också att det är lite bra nu med mitt tillstånd. Ja. Du stängde matsalen. Det måste ju ha varit ett ganska stort beslut. Men jag vet ju också att du har ett beslut som du har funderat på ganska länge. Mm. Innan du tog det.
Ja, absolut.
Du är inte så impulsiv i dina beslut.
Jo, men det kan jag vara. Jo, men jag kan vara ganska impulsiv också. Nej, men den... men det var ju... Alltså, vad är det nu då? Så, ja, 10,5 år sedan som jag öppnade. Matsalen och matbaren på Grand Hotel. Och det var ju en jättesatsning när vi gjorde den grejen. Och då... Eller jag tillsammans med Grand Hotel då, som startade de två restaurangerna. Och då, så det är klart man måste ha någon form av långsiktighet om man gör en sån stor investering. Och då var det så att jag hade sagt att ja, men typ 10 år är väl ungefär kanske lagom vad jag kan tänka mig att göra den grejen. Och sen då när det har gått och har 9 år och 1 år kvar, då måste man ju börja titta på vad ska man göra sen. För jag kände så här att jag hade ingen... Alltså för att förvalta är ganska tråkigt om man är kreatör. Alltså det tror jag... Den delar jag. Den känslan delar jag ändå med väldigt många andra som tycker det är kul att göra nya grejer och vara kreatör. Så att... det var väl ett beslut som växte fram. Sen vad jag skulle göra var väl inte självklart direkt. Sådär. Men jag kände själv att det var viktigt för mig att göra någonting som både var en utmaning, jag skulle lära mig någonting som var nytt och som skulle vara kul att göra tillsammans med mitt team. Mm. Och då diskuterade vi vad skulle vara en stor utmaning. För vi hade ju nått de mål vi hade satt egentligen med den restaurangen under de 10 år som jag skulle göra den restaurangen. Och då var det så här, ja, det vore en jäkla stor utmaning att göra en vegetarisk restaurang. Och det är det ju. Mm. Det finns ju hur mycket, ja men, det finns ju, jag tror det finns få saker i matsverige som är så polariserande som frågan om vegetarisk mat. Det är så här att väldigt, väldigt vitt eller svart, det är, ja, haters and lovers, ja, högt och lågt. Men ja, jag ser kanske inte riktigt på vegetarisk mat på det sättet själv, men det intressanta är att det ändå är en... Det finns något där som är spännande eftersom det engagerar människor. Antingen så tycker man väldigt illa om det eller så tycker man väldigt mycket om det.
Ja, det driver ju definitivt en debatt och det har varit lite debatt kring det också. Vad har varit det bästa med att öppna Ruta Baga och vad har varit det sämsta? Eller inte sämsta kanske man inte ska säga för det låter så negativt.
Men det är minst bästa.
Minst bästa.
Ska vi säga. Ja, men det som har varit det bästa är väl just den energin som det ger att göra någonting nytt tillsammans med de människorna som man gör det med och sen att man möter väldigt mycket nya gäster. Det är ju väldigt kul att få möta en ny publik, det tror jag alla, oavsett vad man gör för någonting, om man uttrycker sig på något sätt så är det spännande att få möta ny publik. Jag skulle säga att det sämsta som har hänt det var nog egentligen att vi fick när vi precis hade öppnat efter 3 veckor så fick vi en rejält trist vattenskada som gjorde att precis när vi liksom kom igång och det var så här att nu kör vi, då fick vi driftstopp. Mm. Nu hade vi ju bara driftstopp i 10 dagar, vilket var ju, ja, vi kunde ju lika gärna vara stängda i 2 månader eller mer, men det var ju att det fanns, ja, tillgänglig liksom hantverkare i huset som man kunde, ja, men då avdela till, ja, och hjälpa till. Så man rev ju redan när vattnet rann. Liksom. Mm. Men det var ju det tråkigaste just att få den här, ja, men, när man har, ja, men när man liksom är färdig i startblocken och alla var nu bara kör vi och så helt plötsligt bara så här, nej. Nej.
Stopp.
Ja, men driftstopp det var väldigt mycket energitapp internt i gänget blev det ju av den. Om man inte är osäkerhet att veta hur länge det tar och sådär. Så det var väl det tråkigaste. Sen finns det väl en massa, men jag tycker rent generellt så är det en positiv upplevelse.
Om du jämför med när du öppnar matsalen och när du öppnar det här, hur är gästtillströmning? Är det liksom samma intresse och samma nyfikenhet kring det här konceptet som det var för 10 år sedan?
Ja, lite både och. Vi fick ju otroligt mycket uppmärksamhet och väldigt många som tyckte det var spännande att komma i början. Och så där. Vi har ju mycket fler gäster idag än vad vi hade i gamla matsalen. Då hade vi ju liksom...
Mycket mer platser idag också.
Det är inte så våldsamt många fler platser. Men alltså det är från att vi då hade, ja, var det då 35, så har vi 50 platser. Men vi har ju då, ja, men vi kan ju ha 100 gäster på en kväll medan i matsalen och matbordet som vi hade tidigare då. Ja, då låg man väl och snittade kanske på 30-32 gäster eller sånt där. Nej, men det är väl den största... Det var din fråga egentligen? Den var... Om det var samma tillstånd... Ja, jag skulle säga att tiden av 10 år är ganska lång tid också. Det var extremt stort att jag stängde Bon Jock och Franska matsalen stängde på Grand Hotel. Och sen så uppstod någonting nytt utifrån det, liksom, i någon sorts symbios. Det var ju jättestort. Så att det är nog inte så hemskt många restaurangöppningar, åtminstone i min livstid, som har blivit så liksom, ja, bevakade på något sätt som den. Det var ju en megagrej när vi öppnade. Så det är klart att det fanns ju en enorm efterfrågan. Och dels fanns det ju... Det är ju många som inte vet det idag. Så här, men, jag menar, Franska matsalen var väl parallellt med Operakällaren som öppnade 62, så var väl liksom, ja, men Franska matsalen var väl den finaste restaurang vi har haft i Sverige under en 100-årsperiod. Och det var ju väldigt många människor som hade gått där och ätit och liksom tyckte att det var det finaste som fanns. Och så stänger man den. Det är som om man skulle stänga Dramaten. Liksom. Mm. Och så är det så här, var ska vi nu gå någonstans?
Mm. Ett annat momentum.
Att jag hade haft Bon Jock i 10 år, eller nästan 10 år. Då. Det var ju en av Sveriges bästa restauranger i sin tid. Och de människor som hade gått där och ätit, de undrar ju, vart skulle de ta vägen nu då? Och då, de två tillsammans, det vart ju en väldigt stor grej. Jag menar, så att den enorma... ja, men så att säga, boosten har det ju inte alls varit liksom kring Rotabaga, men för den skull så har vi ju mycket fler gäster idag än vad vi hade då, därför att vi både kan ta emot det och att det finns ju en annan prisbild på det, så att det är fler som kan komma och prova.
Är det svårt att hålla energin uppe och bara tänka att man måste laga allting grönt? För jag vet ju att du tycker väldigt mycket om all mat.
Ja.
Du känner dig aldrig begränsad i ditt tänk liksom.
Nej, jag gör ju inte det egentligen. Eller först och främst, jag lagar ju annan mat också. Eftersom vi har matbaren och även på Green Rabbit så gör vi ju det. Och jag lagar ju all typ av mat. Jag menar, jag har ju möjligheten att göra både och. Men jag ser inte liksom lakto- och vegetarisk mat som någon begränsning. För att jag skulle tro att de allra flesta människor upplever det som att de allra flesta människor idag äter mycket mer grönt än vad man själv egentligen tror. Och många gånger är det som att man lagar någonting och så bara såhär, det här var ju jättegott. Och så bara, ja men det här var ju vegetariskt. Fast man tänker inte ens på det. Är bara, är det god det är mat så. Eller inte? Allt som är gott är gott.
Ja, vi pratar väldigt mycket om det i den här podden också. Att vi alla lagar ju väldigt mycket grön mat hemma.
Ja.
Och men tycker de äter ute också.
Och sen finns det väl en annan, en stor, men så här, eller en stor skillnad som är, om man säger hur det är nu och hur det var kanske i Sverige bara för 30 år sedan eller sådär. Då var det ju så att man var ju liksom tvungen att vara vegetarian för att äta vegetarisk mat. Medan idag så kan man ju vara så här att ja, men ibland så längtar man liksom efter att äta någonting som har goda grönsaker. Och nästa dag, ja men då kanske man är jättesugen på grillad kyckling. Och en annan dag är man sugen på, ja men sugen på sushi.
Ja, nu blir jag sugen på grillad kyckling.
Men för det som jag brukar säga att man, det är konstigt att folk tror att man måste vara vegetarian för att äta vegetariskt. Man behöver inte vara italienare för att vara sugen på en pizza heller.
Nej,
det utan det kan man ju bli ibland.
Absolut.
Ja.
Men det har varit mycket, ni har ändå fått ganska mycket, mycket press och uppmärksamhet.
Ja, både högt och lågt. Mm. Man säger. Men framförallt har vi har fått mer positivt internationellt än vad vi har fått här hemma.
Vad tror du det beror på?
Ja... Jag vet inte vad det sker, men det är väl kanske, det är klart att det är en sak som, om man tittar på det så här i efterhand, så är det så här att för mig är det att jag har ju lämnat matsalen helt bakom mig, eller alla vi som jobbar med det har ju gjort det, och sen har vi ju gått vidare, vi gör någonting som är helt nytt. Men för väldigt många människor är det ju så att man jämför ju den nya och den gamla produkten eftersom det ligger liksom ligger i samma rum då. Och då är det så att då blir att de förväntningarna som då kanske är på den typen av produkt som ja, men vi gör idag blir orimligt konstiga om man bara skulle se det utifrån en helt... Ja, men om man bara ser det som ett vitt blad och så tittar man på det, för det är så vi ser på det själv. Då blir det liksom någonting helt annat. Men många har ju svårt att liksom släppa det där. Varför, ja, eller många jämför. Och det skapar förväntningar som kanske är orimliga.
Ja, det är ju konstigt att jämföra de två produkterna tycker jag också.
Men jag tror det handlar lite grann om kanske alla vet ju din nivå, om man nu ska säga så, av att göra mat eller av att skapa mat. Och om man ser lite ut i världen, vi har Alain Passard till exempel som också är en matkreatör och jobbar liksom mycket grönt. Och så finns det ju de enklare restaurangerna på andra sidan, och jag tror kanske att förväntningarna av att göra något mer komplext eller hitta på något extremt spännande, annorlunda liksom.
Ja.
Jag tror det är de förväntningarna som kanske folk har eller som man kan ha. Eller som...
Ja, det är ju möjligt att det är så. Men det är så här att det någonstans är det att jag kan se det lite grann som intressant, som att frågan är ju då vad som är det komplexa som är det goda? Det är det ju ganska sällan, utan det är ofta så att det goda, det är ju det som är det enkla, det som är det geniala. Och egentligen har jag alltid lagat mat så, även när jag lagar det med kött eller fisk eller vad det var för någonting. Om man då gör samma sak och så gör man det med så att säga, när man då utesluter det animaliska proteinet, ja, då är det så att ja, men då räcker det liksom inte, för att då är det så att, för jag tror att rätt många, ja, jag upplever det så i varje fall, så att det är ganska få som förstår hur svårt det kanske är att göra vissa saker som är enkla.
Ja, men, eller
vad det då är som ligger
men
liksom,
jag tycker det är jätteintressant.
Ja, men vad som liksom ligger bakom, eller om man tittar på det som är då, tycker jag är den absolut största. Ja, men liksom är den absolut största utmaningen egentligen med att laga ett alltså lagt ovegetariskt kök, det är ju bristen på umami. Ja, och det är umami är ju då, ja men för de som inte vet, det anses ju vara den femte grundsmaken som är, ja, men, glutaminsyra egentligen. Då. Det finns ju massa råvaror, men framförallt så finns det ju rätt mycket animaliskt protein, och det blir väldigt tydligt just när man gör något som är nylagat. Så om man steker en bit fisk eller kött och så äter man det precis när det är nylagat, då smakar det ju alltså det här. Det är något som triggar liksom reptilhjärnan i oss, att det här är bara så här vad gott. Och den smaken av umami, den är ju inte lika självklar i alla grönsaker och alla vegetabilier och sådär. Det finns i många saker också. Men då måste man ju jobba runt den grejen. Och det gör ju vi med massa prylar och sådär. Men vi håller inte på att berätta att vi gör det, för att det blir så jävla invecklat om man ska hålla på förklara då att, ja, men hur man har, ja, men typ så här, torkat liksom kimchi torkskåp i 2 dygn och sen har man liksom vad man har gjort och så har man det på den här grönsaken. Men jag tror faktiskt att en av de största utmaningarna med just med att det är just det här att vi försöker göra någonting som är enkelt. Och då är det så att om man då inte upplever den goda smaken, om man aldrig upplever smaken av det kan ju vara så att den inte finns där, men om den finns där, då är frågan hur många är det som litar på sin egen munupplevelse av att det här är en god smak och skippar allt det andra utanpåskapet. Det, jag upplever så här att jag var själv i Italien för en vecka sedan och träffade lite andra kockar, men det var andra människor från andra branscher också. Det var både folk från musik, kultur, design och konst och allt möjligt. Och så att man åt med dem, och då är det så här att det är väldigt spännande att äta med människor när man är i ett annat land. För man har så olika sätt att ta in mat. Att man är så här, jag kan uppleva det att jag kan sakna det ibland när jag äter själv med svenska människor och sådär. Det är så här att man faktiskt bara njuter av man pratar ofta om det här liksom en här och nu upplevelse. Men mat är ju otroligt mycket en här och nu upplevelse. Och då är det så att är man inte liksom i kontakt med sina sinnen och sin smakupplevelse och så här, då blir det här utanpåskapet, det blir ju allt. Och är det inte det man då jobbar med, då blir det ju liksom, det är ju ingenting.
Det är också det, kan man ju gå tillbaka till och säga så här, därför är det så viktigt att släppa alla förväntningar när man går in och ska äta någonting. Så att man verkligen kan uppleva det för vad det är, istället för vad man kanske förväntar sig att det ska vara. Då tror jag att man får en större här och nu.
Nu är jag lite nördig, så jag tycker att det är spännande. Ja. Att du berättar att du har torkat det här i 25. I 3 dygn och sådär. Alltså,
men det är också här nu. Jo, men det är också så här, om du upplever det på plats när Mattias berättar det, istället för att du har förväntat dig någonting, så blir den upplevelsen mycket större.
Absolut. Så jag skulle jättegärna vilja få något exempel på det, när vi ändå sitter där.
Nej, men jag kan ju ta ett exempel en sån där rätt som folk då tycker är så här, men det är bara konstigt. Men för det första är det så att i Sverige så finns det ju 2 stycken producenter som gör fantastisk buffelmozzarella. Jag tycker den ena är lite bättre, men det är skitsamma. Men i alla fall då köper vi den här buffelmozzarellan. Och sen så då är det ju, de allra flesta människor äter buffelmozzarella med tomater. Och då är det ju tomatmozzarella, caprese, det är ju en av de mest liksom, klassiska rätter som finns. Men då är det så att, vad är en tomat för någonting? Ja, en tomat är ju egentligen en frukt, liksom, en sötsyrlig frukt, om den är riktigt bra. Och det är så här, ja, men om man då själv, det tycker jag, det är ju så jag lagar mat och tänker mat överhuvudtaget. Ja, men okej, men tomat är sötsyrlig, men finns det något annat som är sötsyrligt som är jädrans gott? Ja, mango. Ja, och så tar man en annan frukt som är sötsyrlig liksom, och så kombinerar man en skitbra mozzarella med den bästa mango man kan få tag i. Och så bara så här, ja, det är ju för jäkla gott. Men om man då inte kan koppla liksom tillbaka till var kommer det här ifrån någonstans, då är det bara konstigt. Varför har man gjort mango mozzarella? Det är ju bara märkligt.
Och varför? Det finns inget ursprung.
Det finns inget ursprung. Det finns inga referenspunkter liksom. Och då är det att jag tycker att det blir ganska tråkigt om man ska hålla på liksom och berätta alla grejer. Därför att det roliga, det är ju om man bara gör någonting som folk tycker är gott. Och så får det liksom bara leva sitt eget liv och bara vara. För det är då det blir stort. Ska man hålla på och berätta vad man har gjort? Och så här, ja, här har jag tänkt jätte... Ja, och här har jag försökt vara begåvad.
Alltså, vi tycker ju det blir kul att veta vad du tänker, Mattias.
Ja, jag kanske ni tycker det. Men det är ju roligt att du tycker det. Men ja. Vi kommer ju från en... ja, men om man säger de senaste då, typ så här kanske 10 åren liksom, av restaurang, då är det så här, ja men det är ju så himla mycket liksom storytelling, och man ska skriva ut på menyn precis var alla råvaror kommer ifrån, och man ska berätta långa, liksom, långa berättelser om någonting så här. Då blir det liksom att jag kan ju tycka att det dödar matupplevelsen i många fall. Och i varje fall den typ av matupplevelse som jag själv uppskattar och jag vill leverera.
Ja, men jag tror också så här, för dig så kan ju du se samband i rätter mycket tydligare än vad andra kan. Och jag menar just det här sambandet mellan mango och tomat, tomat mozzarella, mango mozzarella. Jag tror inte att det är så tydligt för alla, men just att du har berättat det nu, så tror jag folk så här, ah, light bulb. Mm. Fucking moment. Oh, now I get it, liksom. Att ja, det blir en annan grej.
Verkligen. Jag kan relatera till mitt jobb, verkligen. Med produktioner. Mm. Om man ska uppfinna hjulet och, precis som du säger, ta ett ljud som en bas som är lågfrekvent och byta ut det mot ett annat instrument som är lågfrekvent. Mm. Då får du samma funktion, men något nytt. Verkligen, jag har inte tänkt på det.
Nej. Men jag surra om en annan grej som du pratade om, om du är ändå inne på den grejen. För det var som, jag håller på att göra en rotabaga kokbok. Och då satt jag med förlaget och satt och pratade igår, och då var det så här, men hur gör man när man skapar nya rätter? Och det är ju den vanligaste frågan som man får. Så här. Men ofta är ju att man, eller åtminstone gör jag så, men det finns ju hur många olika sätt att göra på som helst. Men det är att man utgår ifrån någonting som man redan finns och som man själv tycker är väldigt gott. Och som man gillar på något sätt. Och då är det så här, varför tycker jag om det här? Mm. Och då är det som att, ja, men som jag tog ett exempel med, hon och Anna på förlaget, så att ja men om du så här, eller hon då sa att hon tyckte jättegott med kaffe och bulle till exempel. Ja, ja men, så här, men då tar vi reda på vad är kaffe och vad är bulle? Ja, det ena är liksom söt, salt och kryddig bullen då. Och sen så är lite ja, smör och fett och sådär. Och sen så är att kaffet är ju beskt och varmt. Ja, okej. Okay. Men om vi ska göra det här, ja men då vet vi vad det är. Ja, då så här, så att jag så här, ja men ska vi kunna testa så här. Kanske är så att en Campari tonic och bulle kanske är jättegott. Jag har ingen aning. Men det är också beskt. Det är så här, ja, och så då gör man, säger man då att okay, vi gör en Campari bulle. Ja, så gör man en Campari bulle och sätter upp det på menyn, tror alla att man är knäpp.
Mm. Jag vet, ja. Det är sambandet som måste vara tydligt för folk, att de ska kunna förstå det.
Ja, eller de måste kanske inte förstå det, men man måste
de
uppleva
måste
det.
Inte göra någonting.
Nej, man måste uppleva det.
Jo, men det handlar ju också om ett lärande. Precis. Av de som kommer dit, att man vill lära med sig någonting nytt och tänka att lära sig att tänka utanför sina egna fyrkantiga ramar liksom.
Precis, så precis jag alltid har tänkt när man sätter dryck till mat också, att det är jättegott med det här vinet, men vad är det här vinet till den här rätten? Kanske man kan göra en öl eller vad som helst som ligger inom samma smakbase. Men det är inte alla som har den tankegången heller. Vissa tycker bara så här, ja men det är gott med de här två grejerna tillsammans, så då ska vi göra de här två grejerna tillsammans alltid. Ja. Så det är lite större. Mm. Men nu är du tillbaka uppe och kör. Hur länge tror du att det här projektet kommer på fortgå för dig? 10 år?
Nej, länge tror jag faktiskt inte. Att det tror jag inte. Nej, inte 10 år tror jag inte. Men kanske i... Men nu har vi varit uppe snart. Varit
2 år?
Nej, mer tror jag. Jag tror man... Men man måste nog ge den 3-4 år i varje fall. Alltså, för det handlar ju lite grann om... Alltså någon form av liksom lite långsiktig uthållighet måste man ju ha om man ska få en så pass liksom udda fågel att flyga.
Finns det några ambitioner med stjärnor och sånt, eller har du lagt det på hyllan helt?
Nej, jag har helt lagt det på hyllan. Det vore väl jätteroligt om den här restaurangen skulle kunna få en stjärna, skulle vara kul någon gång i framtiden så där kanske. Men det är ju ingen direkt målsättning att göra liksom en stjärnkrog på det sättet. Det har jag inte. Det kan jag inte säga. Det är ingen stark drivkraft i mig, det är inte.
Är det skönt att ha liksom släppt det på något sätt?
Ja, till viss del. Det blir som en ny fas i livet på något sätt. Eller det professionella livet. Att se på saker och ting lite grann på ett annat sätt. Men jag tror att det är en sak som är... Alltså oavsett vad man har egentligen för... Oavsett vad man har för målsättning och saker och ting. Det är faktiskt en av de viktigaste sakerna. Det är att man själv tycker att det är jävligt roligt. Mm. Ja, och det kan man ju säga att det har man ju inte alltid upplevt. Att det har varit jävligt roligt. Utan det är ju mer så att det kanske är mer... Ja, finns en dröm om att göra någonting och sen så blir det bra och det blir bättre och det blir berömt och sen till slut så då är det ju så här som att ja, men, det bara förväntas ju bara att du ska ju bara göra det ända in i kaklet liksom, oavsett om du tycker det är kul eller inte. det kan ju vara påfrestande att man ska känna den, ja, alltså en blandning av egna och andras förväntningar, att det bara ska vara skitbra jämt.
Det krävs ju lite mod att kunna släppa det också.
Ja, jo, det gör jag. Jag vet inte om det handlar om mod eller om det handlar om mer om någon form av mognad i att man själv kanske...
Självbevarelsedrift.
Ja, eller om någon mognad över att man själv inser att det kanske inte är det som är det viktigaste, utan det kanske det viktigaste är att hitta tillbaka till vad det är som man tycker är roligt. Mm. Det tror jag är jätteviktigt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det har varit ganska mycket skriverier om det, och Christian Puglisi från Relea Manfreds och Bäst i Köpenhamn la ju upp ett långt inlägg på Instagram där han, det var nu vet jag inte riktigt vad det var för lista, men någon hade utsett honom till nummer någonting, bästa kocken i hela världen, och han skrev det att det är klart att man tycker att det är smickrande, men i mitt stadie i livet så tycker jag bara att de här utmärkelserna, det tar bort från vad vi gör, som vi kockar, vi lagar mat.
Mm.
Och det är ju väldigt mycket galor, utmärkelser, och fokuset har ju ändrats så otroligt från vad det var förut. Då var det ju, jag menar, Michelinstjärnor är ju en sak, för det berör ju en hel restaurang. Men det är väldigt mycket fokus på individuella kockar just nu. Och den utvecklingen går ju framåt väldigt mycket. Hur känner du för det där? Du är ju ändå ganska privat, du har ju inte Instagram eller någonting sånt.
Nej. Nej, jag, hur jag ser på det, alltså, jag har ju sett en otrolig förändring, alltså, jag har ju varit liksom i restaurangbranschen i 30 år, men från början då var man ju så här, ja, man var ju bara kock liksom. Man gick in genom någon bakdörr och liksom, ja, ställde sig och skala potatis typ, så här. Det var ingen som brydde sig överhuvudtaget, man höll på, men sen kom det några gäster och åt och tyckte det var gott, men det var ju liksom inget mer med det. Men sen är det ju då att
det var ingen som gick in i köket och tackade kocken.
Ja, jag hände väl kanske någon gång att det var någon som var lite överförfriskad som sa hej sådär, men, och på ett positivt sätt. Men det var ju väldigt lite, jag skulle säga att det är nog från mitten av 90-talet någonstans där det ändå började bli lite mer, alltså det är väl ändå så här, ja, men med kockar liksom i matlagningsprogram och väldigt mycket i mat i, ja, men tidningar och tv och media framförallt sådär. Och då är ju, jag vill säga att det är många då som, många i min generation är ju liksom, vi är ju skolade hantverkare i första hand. Och sen så har, ja, kanske utan träning kastats in i att ska försöka då vara liksom några, ja, det är ju bra om du är med i media, du vet, så här, det är ju bra om du syns, du vet, så här. Och det är ju inte alla som har trivs med det. Och jag har inte alltid trivs med det heller, men sen har det väl, det kan väl den sista kanske då, framförallt de sista, ja, men 10 åren kan man väl säga, så har det blivit just den här då liksom, att det är individuella kockar. kockar liksom som hyllas och, alltså inte kanske som restaurangfenomen utan kanske som individfenomen istället. Det är väl, kan väl vara bra på ett sätt. Om de trivs med det så har jag inget problem med det. Men det är ju ingenting för mig liksom. Alltså, men jag har inget problem med att det finns. Däremot så kan jag, sen är det ju också så här frågan om, ja, men liksom, vad är en restaurang idag? Ja, det var ju ganska lätt att säga vad en restaurang var för 30 år sedan. Du kunde ju gå in på en restaurang och så visste du ju precis vilka, ja, men glas och bestick och dukar och vilka rätter det fanns på menyn och vilka viner som fanns på vinlistan. Och, ja, man kanske inte ens sa något annat än man ville ha en öl och så kom det en öl. Var den stor, stark?
Mm-hmm.
Ja, ja, men typ så här, det var väldigt enkelt så. Medan idag är ju så här, restaurang är ju, det är ju ganska eller på, det är mycket ju positivt att det har förändrats, men det är ju också svårare att definiera vad som är en restaurang. Det är som de som går liksom i restaurangskolan idag. Liksom. Ja, men vad utbildar man dem till för någonting egentligen?
TV-stjärnor.
Nej, det gör man ju inte. Nej, men du förstår vad jag menar. Det är som det finns så otroligt många restaurangscener. Det är ju så mycket, mycket bredare idag. Och, men både på ja, massa olika koncept och etniska vinklar och massa spännande grejer som händer. Men det är ju liksom svårare både för den som ska utbildas i branschen, men också svårare tror jag om man är gäst. Vad går man till egentligen?
Skulle utbildning, nu kommer jag in på ett sidospår här, men skulle utbildningarna må bättre av om liksom branschen var mer definierbar när man gick i skolan, tror du? Alltså, förstår du vad jag menar?
Nej, hur menar du nu?
Ja, men som du säger, att det är så svårt att säga vad en restaurang är idag. Mm. Och det är också så svårt att säga då, vad ska man jobba på för sorts restaurang?
Mm.
Ska man definiera utbildningarna, blir det bättre kockar då eller blir det bättre servicepersonal eller?
Nej, men man kan väl säga så här att det borde ju kanske finnas åtminstone 4 olika typer av utbildningar. Alltså vill man jobba liksom med klassisk restaurang eller vill man jobba med modern, snabb, ja, typ internationell bistro eller vad? Det finns ju så många olika liksom grader av vad det kan vara för någonting.
Det är en intressant synpunkt vi borde ta upp mer om.
Ja,
faktiskt.
Men det är ju om man kollar på, jag menar, som om du åker till exempel, om du är i Italien eller du är i Frankrike eller, ja, men så här, det är ju fortfarande så här, då är ju så här, ja, men en bistro, alla vet ju vad en bistro är. En bistro är ju en kategori av restaurang. Och det ser ju i princip likadant. Går du på ett brasserie, och du vet vad ett brasserie är, hur det funkar. Och men en restaurang, ett café och så, det är ju liksom superenkelt liksom. Men om man gör en restaurang i Stockholm och så frågar man någon människa så här, som har varit ute och ätit och haft skittrevligt så här, ja. Ja, vad var det för ställe ni var på så här? Ja, du vet, det var så här lite brasserimat, lite så här bistrokänsla, så här, en sån här skön restaurang. Ja, då är det så här, då använder man egentligen ur ett, om man är mer traditionell hur man tänker. Då är det ju liksom, man förstår ju ingenting. Men det är ju så som restaurang är här idag. Det är ju bara ett mishmash, men på ett himla härligt och positivt sätt många gånger, som möter människor på ett sätt som människor trivs i. Och det är ju positivt.
Det har ju lite med det här med koncept att göra. Att man kanske, har man kommit bort från koncepten, eller är koncepten viktigare idag när man öppnar restaurang?
Ja, alltså, jag tror nog att det beror på vad man menar med koncept, men alltså koncept för mig är en idé. Alltså att man har en idé med vad man gör, det är ju centralt, tror jag, oavsett i vilken tid man gör det i. Men sen beror det på, man kan ju ha, om konceptet är att man alltid själv ska vara på sin restaurang, då är ju konceptet inte så viktigt, för då är man ju alltid där. Men om man startar en restaurang som, eller ett ställe som serverar mat och dryck, om vi ska kalla det, använder det som begrepp istället, så tror jag att det är ganska viktigt både internt för personalen och för gäster och sådär. Det är att man är ganska tydlig med vad det är man försöker göra. Det tror jag framförallt om man gör många restauranger. Om man kanske, ja, men, om man inte har möjlighet att vara på alla restauranger hela tiden, då blir konceptifieringen viktigare. Men om man har drivit en enda restaurang, om man har en restaurang själv och man alltid är på sin restaurang, då är ju konceptet att ja, jag är ju här.
En personlig restaurang blir det ju då mer med den personen då som vars idé och vad den personen vill laga för mat. Det handlar ju mer om det än kanske. Det ska vara ett visst koncept liksom.
Ja, men då är ju, vad jag menar är att om konceptet är att den alltid är på plats, mm. då behöver man ju inget koncept.
Nej.
För då är ju den där. Ja, då kan, men om man gör många olika restauranger eller om man i den djungel av massa spännande restauranger som öppnar idag, så blir det ju viktigare och viktigare också att ha någon form av profil. Och då använder man väl koncept för att profilera sig gentemot andra. Och då har det ju gått så långt att det kanske till och med har blivit så har gått så långt så att ja, vårt koncept är att vi inte har något koncept.
Ja, men det är ju eller, varit ett, några som säger ja, det. Ja.
Men man kan ju se det lite för om man också kommer till en storstad eller när man kommer till Asien eller så. Då blir det ju extremt viktigt att man har ett koncept. Alltså vi gör bara det här nudlar. Mm. Liksom det är ramen. Hit går man för att äta ramen. Hit går man för att äta soba. Hit går man för att äta barbecue. Alltså det blir väldigt stort och väldigt mycket. Då blir konceptet viktigt.
Komma hit också.
Och det kanske har kommit lite mer hit. Om man
det
ska
finns
se
ju ramenställen. Och... Mm. Det finns ju även andra restauranger som inte är asiatiska som också bara gör...
Jag skulle gärna se fram emot ett riktigt bra soba-ställe. Det hade varit trevligt tycker jag. Det saknar jag.
Mm. Vad tycker du saknas i Stockholm, Mattias?
Så, jag är ju så att... Alltså ur mitt perspektiv så tycker jag nog egentligen inte att det saknas så våldsamt mycket. Det kan jag inte påstå. Därför att det finns otroligt mycket. Man hinner ju inte ens gå och äta på alla ställen. Alltså, men däremot så är det ju så här att det är kul om det... Ja, men som Tove säger då, så här, det är väl roligt om det är så att man, nu, du beskriver låter som om du pratar väldigt mycket om Japan. Alltså
ja, men det kan ju också vara Korea till exempel. Ja, fast mera Japan den här gången.
Men där är
men det där är också mycket barbecue. Ja, men, liksom det.
Ja, men i Japan är det ju väldigt renodlat. Då är man ju, där har man ju, ja, men, det var som vi var, jag var på någon resa där för några år sedan. Då var så här, åkte och hälsade på någon teodlare. Tror jag, hur länge ni håller på? Ja, 17 generationer. Men det finns ju ingen i Sverige som håller på med någonting i 17 generationer. Det är väl inte ens, ja, men inte ens kungafamiljen är ju så gammal.
Nej, men
då är det ju det att det är väldigt svårt att liksom avkräva någon att förfina en nudel liksom så länge. För vi vill ju oftast inte ens göra samma som våra föräldrar. Utan man, ja... vill ha friheten att leva sitt liv som man själv längtar efter och sådär. Men det bygger ju på den traditionen att man gör någonting över lång tid. Nej, men jag saknar, vet inte om jag saknar så mycket. Sen, ja, men det kan ju vara så här, det är väl så här, ja, men raka, enkla kulkoncept där man kanske kan ta med sig ja, riktigt god mat på vägen hem, kan jag sakna lite grann. Men det finns ju massor med sådana ställen också.
Så ingenting?
Ja, men ingenting. Det är väl klart att man saknar saker. Det är väl så här att man... Eller saknar är fel att säga. Men att man längtar efter det bättre att säga. Mm. Att man längtar efter... Man kan väl längta efter en... Ja. Jag skulle ju tycka det var härligt om det fanns en... Ja. En Roberta's Pizza i Vasastan. Skulle ju vara härligt.
Ja.
Då skulle jag gå dit ofta.
Ja, jag kan tänka mig det.
Ja.
Det hade inte varit helt fel. Jag hade också gått dit ganska ofta.
Ja.
Du hade lite tankar kring det här med kockar som reser mycket, Tove.
Ja, alltså det är mest för att jag på senare tid...
Fredrik, sluta äta choklad.
Men det är min födelsedag.
Har rest en del. Jag kan känna lite att det känns som att det är väldigt många kockar som inte längre är på sin restaurang.
Mm.
Och istället, inte så att de gör... att de är hemma och tar, gör något annat, utan de är liksom ute och lagar mat på andra ställen. Alltså... gästspelar. Och jag tycker det är jättebra med gästspel, inte så. Det är bara att jag kan tycka att det har gått lite så här, inflation i det. Faktiskt. Ja. Och jag är ju sån där, jag tycker det är kul att träffa krögarna, eller kockarna, eller så här, på krogen när man är där.
Mm. Det är väl lite så här,
och jag har ju varit på ställen där de stänger också.
Jo, nej,
det, och då är det ju lite tråkigt när man kommer dit och så säger man så här, hej, jag skulle vilja boka bord om 3 månader det här datumet. Nej, men det går inte. För vi har stängt i 2 veckor. För då ska jag laga mat i Singapore. Till exempel. Mm.
Hur viktigt tycker du att det är att vara på restaurangen gentemot att... För att jag menar, när man är ute och reser som kock, då promotar man ju restaurangen. Det är ju det man gör.
Det är det man gör, ja. Och det kan bli lite mycket promoting ibland, tycker jag. Men... Ja.
Jag har inget problem med, för folk får ju, alltså andra kockar får göra precis vad de vill. Jag har ju testat båda. Alltså, mm. Jag hade ju en period när jag reste mycket.
Och du har ju liksom gått igenom alla cykler, kan man säga.
Ja, precis. Nu är jag här. Ja, nej, men den... Det beror på vad man är för typ av människa, tror jag. Om man är så att man tycker att det är väldigt kul att vara, alltså jag har ju tyckt att det var vansinnigt roligt att vara på restaurangen och laga mat och vara med, liksom vara med gänget liksom, som ja, men hela teamet som jobbar, och det är där det är spännande, det är där liksom energin finns, det är där det händer. Men då uppstår ju den saken, det är ju att, beror ju lite grann på vad det är för typ av kategori av restaurang också. Man ska inte heller glömma bort att det är ju jävligt få kockar som har förmånen att resa och stänga sin restaurang och få åka och promota, ja, men sina restauranger. Förmodligen är det ju liksom, ja, 99% av alla kockar står ju bara på en restaurang och jobbar hela liksom livet och får ju aldrig åka någonstans. Så att det är ju en väldigt liten klick det handlar om som har den förmånen att göra den grejen. Och då är det ju att den kategorin av restaurang ligger ju oftast i det berömda segmentet. Och i det berömda segmentet så tjänar man ofta väldigt lite pengar på sin restaurang. Alltså de allra bästa restaurangerna är ju, vad ska jag säga, ganska ovanligt att de är lönsamma överhuvudtaget. Och då är det ju så här att det handlar ju om att driva in mer kunder och gäster. Så att du kanske måste åka iväg och göra ett gästspel för att du får då liksom några... Ja, du får liksom en rejäl slant för att du kanske gör det någon annanstans. Och då är det är då kanske möjligheten till att kunna... Ja, gör något trevligt med sin familj eller sådana saker. Så man glömmer lite grann bort att man tror att ofta att berömmelse hänger, är synonymt med ekonomisk framgång. Mm. Och oftast är det nästan tvärtom i vår bransch, åtminstone i Europa. Sen kan det vara att man är i Amerika eller Asien, kan det finnas, det är ju så enormt annan marknad. Det är som om du gör en framgångsrik, eller engelska som språk, eller spanska, eller så här, eller kinesiska. Gör en kokbok och den säljer bra på engelska, då kanske du säljer liksom du kanske säljer 1 miljon böcker liksom. Säljer du en bok bra i Sverige, då säljer den 10 000. Det är liksom, det går inte att jämföra liksom. Men jag förstår din poäng att det är tråkigt tråkigt om den man hade förväntat sig skulle vara där inte är där.
Mycket av gästupplevelserna idag tror jag att bygger på grund av att folk är på sociala medier, de kollar på Instagram, de ser de här kockarna, att när de går och betalar, det är ganska dyrt att äta på vissa restauranger, då vill de ju kanske se den här kocken stå och laga maten, att det blir nästan som att det är 50% av upplevelsen.
Mm. Det har ju lite ihop med det som vi pratade nyss om, det här med att kockarna har blivit så stora.
Men då är det ju frågan om, men om du säger då att det finns ju andra branscher som är stora också, men det är ju ingen som förväntar sig att om du går in och liksom, om du går in på Biblioteksgatan eller var det nu ligger någon butik och så går du in till Filippa K och ska handla liksom kläder där. Det är ju ingen som förväntar sig att hon är där om du frågar efter henne.
Nej.
Hon kan ju, alltså, det viktiga är ju att man gör en produkt som är liksom kvalitativ,
representativ,
kvalitativ, och där du har liksom bemannat med människor som är representativa för den produkten, kan jag tycka. Att det kan gå också lite långt, att det är lite samma, men det är ju det gamla sättet, hur man drev värdshus och liksom där det fanns någon källarmästare som alltid var där liksom, oavsett när du ringde på eller kom in, så finns alltid den där människan. Men det är ju så här, och det är ju en vacker bild liksom av någon sorts liksom den gamla sättet hur man drev restaurang. Men de allra flesta liksom, det finns väl ingen, det är ju rätt få kockar som är typ, om man säger då, mellan 40 och 50 år idag som bara fortfarande har en restaurang. Utan det kan ju vara så att man kanske måste ha en par, tre ställen för att man ska få ihop det liksom. Och då är det ju så att det är en...
Jag menar, man måste ju ändå säga som att du till exempel har ju varit en av liksom, väldigt tidig, lite så, fixstjärna liksom, i gastronomiska världen, måste man ju ändå säga. Ja. Och nu, det är ju då så att de för 20 år sedan eller 10 år sedan, man ska säga, de som kom fram då, det blir så stort. Men nu finns det så många, men då var det ändå väldigt, väldigt stort. Jag kan tänka mig att det är många ändå som har förväntat sig, som tyckte det var kul att träffa dig på din krog, liksom. Under åren, eller?
Jo, men då är det ju det som, jag menar, jag har ju varit väldigt mycket på min restaurang, och jag tror att, jag menar sådär, att jag kanske inte har varit ledig mer än Ja, men det har förmodligen inte varit med ledig mer än kanske sådär, ja, men 10-15 lördagar på 20 år liksom. Och det är ju också inte helt sunt.
Nej, det är
det
inte.
Nej, då är det ju så att, ja, men, om man då börjar, ja, man, ja, men närmar sig 50 och sådär, så där, ja, men typ varannan lördag är ganska lagom, känner jag just nu.
Mm. Ja, det tycker jag också.
Och om jag då inte är där när du kommer på den lördagen, så är det ju tråkigt att du känner besvikelse över det, men
nu har jag, för jag kan ju komma tillbaka, ja. Som jag bor här och i Stockholm, så är det lite enklare,
men... Ja, men du fattar vad jag menar.
Ja, jag förstår liksom, vad du menar, absolut, mm. Absolut.
Man kan, resan behöver ju inte, resan behöver inte vara att man åker och gör ett gästspel i Singapore. Det kan ju vara att man, resan kan ju vara att man kanske vill äta en god middag hemma med någon man tycker om.
Ja, det är väl nog så viktigt ibland. Mm.
Det jag bara tänkte, vi går tillbaka bara en sekund till Rutabaga. Nu har ju du förklarat lite grann hur du tänker här och så, men jag kan känna när jag kommer dit att jag inte förstått hur du har tänkt, kanske, hela vägen. Jag kan tycka att det är gott, jag har varit där två gånger, det har varit gott två gångerna, även om jag tyckte senaste gången var ännu godare. Kan du känna dig lite missförstådd då, om jag inte förstår dina tankar kring det?
Ja, till viss del kan man väl känna sig lite missförstådd om de som inte missförstådd, det låter ju jävligt som att man skulle vara bitter på något sätt.
Nej, absolut inte bitter. Jag menar bara bitter, liksom att man inte har nått fram. Kanske,
ja, fast det är ju någonstans är det ju så att, ja, men så är det ju bara det att om man inte når människor på något sätt, då är det ju så här, ja, då får man ju bara göra hemläxan och så får man ju helt enkelt, då får man ju helt enkelt bli tydligare vad är det man gör för någonting, för det, ja, når man inte ut med vad man vill försöka säga, då ligger problemet ligger hos avsändaren.
Tycker du det?
Ja, det är så.
Ja, det, ja, jag tänkte att du skulle säga så här, nej, det är
ditt fel, Tove. Nej, du är dum.
Nej, men lite så. Lite så.
Jag vill ju förstå, jag tycker det är kul att förstå.
Nej, men jag tror att det, men sen är det ju en sak, och det är
tydlighet
ju,
är viktig.
Ja, men tydlighet är jävligt viktig, men sen är det ju det att, om du säger så här, att, ja, men jag känner mig ju inte mer missförstådd och inom situationstecken i det jag gör nu med Rutabaga än vad jag har känt tidigare när jag har gjort annan mat, när jag har använt kött och fisk och skaldjur. För det är ju inte, alla har ju inte förstått vad jag har försökt säga då heller.
Okej.
Nej. Men det spelar liksom, men det, då blir det att nu blir det liksom att det är så.
Det blir stort kanske för att det bara är.
Ja, det kanske det blir liksom större för att det är vegetariskt.
Ja, och, det är mycket möjligt.
Ja, men på något vis. Ja. Så att, jag menar, det kan ju vara.
Framigt.
Nej, tack, det är bra. Nej, men att det finns ju den. Jag vet inte. Det är viktigt. Å andra sidan är ju så här, men du kan ju ta det exemplet. Om du säger att om du har 100 gäster, det vet alla som jobbar på restaurang. Om du har 100 gäster som kommer att äta på en restaurang, och du har 98 gäster som är jätteglada och nöjda och som går därifrån, och så har du två gäster som typ inte tyckte att det var bra, så tänker man ju bara på dem som inte. men det är ju så, tyvärr så liksom, att man har så lätt att fokusera på det som är, ja, men om det är någon som inte förstår eller om det är någon som inte tycker om eller så här. Men ja, jag vet inte, jag tror man måste försöka, det är lite lättare tycker jag att vara lite
mer mogen.
Ja, men på något vis så här, att det är ju skittråkigt att alla inte tycker om det man gör, men fast på något vis är det så bara, ja, men så är det ju bara. Jag tror jag spelar ingen roll vad man gör för någonting. Det är ju så här, 100%, så här, man pratar om 100% gästnöjdhet, det finns ju ingen som har det.
Nej. Alltså restaurangen har ju snart varit öppen ett år. Alltså i februari, eller vad är det? Mars?
Ja, februari.
Ja, och så den där lilla vattenläckan då var ju borta så här.
Ja, lilla.
Ja, den stora.
Katastroffläckan.
Ja, katastroffläckan.
Men känner du så här att, känner du att du har nått den första etapp någonstans med restaurangen, var du ville komma och vill gå vidare, eller
jag ser, förstår det, eller jag ser du det? Jag kan säga så att jag ser någon den här restaurangen, alltså jag ser Rutabaga som en, jag ser Rutabaga som en längre resa än ett år, och jag tror att det behövs tid för att jorda och plantera liksom den grejen, både internt i oss själva, men också för mot de som då kommer och äter, och både nya och gamla gäster och sådär. Men det är väl en början på en spännande resa. Det är i februari, det har gått ett år. Och det är ju, jag menar, en sak är ju så att man inte får glömma bort. Och det är ju det då att, jag menar, när jag öppnade de här två restaurangerna på Grand Hotel från början, så var matbaren och matsalen. så var det ju exakt likadant med matbaren det första halvåret. Mm. Så mycket kritik som vi fick om den restaurangen i början och hur fel det var och hur kunde man tänka så fel? Alltså både, alltså jag fick ju, det var ju folk både i, ja, det var ju både folk i personalen och det var gäster och det var andra restauratörer och alla skulle ju berätta om att man hade tänkt fel. Men då hade vi ju uthållighet och idag så är ju liksom matbaren en restaurang som ingen lyfter på ett ögonbryn när man går ut, utan det är ju liksom en
självklarhet.
Det är liksom en självklarhet. Det handlar om att ha liksom uthållighet och man tror på det man gör. Och det som då måste bli mitt slutord, för jag måste gå nu. Det viktigaste var alltid att det är jävligt kul att göra det. Mm. Annars är det ju meningslöst.
Mm. Som är allt i livet.
Ja, ja, det tycker jag är ett jättebra slutord.
Ja.
Mm. Stort tack Mattias.
Hej då!
Jag ser fram emot att komma tillbaka. Jag har lovat Fredrik att vi ska äta på matbaren så att vi ska göra det.
Just det.
Väldigt snart.
Jo, jag tänkte bara att vi skulle avsluta med en liten sak här, och det är ju faktiskt att Daniela är tillbaka i Sverige igen.
Yes.
Ja, hurra.
Hurra. Hurra för mig. Och det är så skönt att vara hemma. Man ska åka bort länge så att man uppskattar att komma hem, har jag lärt mig nu.
Jag tycker ändå att det var bra att du åkte till Paris. Jag tror du har lärt dig jättemycket.
Ja, det har jag verkligen gjort.
Och så.
Men jag har lärt mig att hemma är bäst. Jag har lärt mig hemma är bäst.
Ja.
Nej, men det blir bra.
Mm, och så då blir det lite mer poddinspelning också.
Det är, ja, kul, det blir en podd.
Mm-hmm. Ja, för den har ju varit lite mera, har legat lite på.
Ja, men nu blir det mycket podd.
Mm.
Och jag kom på ett koncept när jag sitter här, för att vi kan ju outa det också, att jag ska ha barn. Men jag tycker att vi kan kanske ha en framtida podd någonting om det här med att vara gravid och äta och dricka. För det är så stort problem för mig.
Okej.
Så det ska vi prata om.
Det får vi göra. Mm. Vi kan prata om chokladen så länge då, innan vi avslutar. Ja, för mig är jag...
Fredrik har ätit upp all choklad redan, så det finns ingenting kvar.
Jag har inte ätit någon lunch heller.
Jaha, okej, men då så får du passa
jag på. Jag har en favorit redan.
Mm, jag med.
Mm. Vilken var din favorit, Fredrik?
Du får säga först.
Nej, du får säga först.
Okej, okay. jag är ju faktiskt ganska mycket för mjölkchoklad.
Bra!
Måste jag säga. Så att jag tycker att, exakt, du kan få...
Aj. Ja, den här provar inte ens jag, för jag är inte så mycket för mjölkchoklad. Mm. Nej, jag prova
det är
den.
Samma. Jag är inte heller så mycket. Då kanske vi inte ska ta den, då får vi spara den till.
Men jag vill prova
den. Ja, men ta den nu.
Mm.
Jag tänker ta min andra av den.
Jag måste prova. Jag gillar också mjölkchoklad, men jag är ganska, gillar jättemycket.
Ja, men då tänker jag säga min favorit.
Mm,
det var Manjari.
Var det?
Mm.
Mm.
Eller?
Mm, det var den här. Mm, det var den här Madagaskar. Från Madagaskar.
Nej.
Nej.
Hur såg den ut?
Den här var min favorit. Guanaya.
Ja. Det är min favorit också, kan jag säga. Jag tycker den är god. Den är ju så här mörk choklad. Jag tycker den är jättegod. 80%. Mm. Det är min favorit. Jag har till bord med choklad här. Och eftersom Fredrik fyller år idag så känns det här som en fantastisk...
Vi kanske ska säga att det var råna choklad också. Sa vi det?
Ja, men jag sa det.
Okej. Okay.
Mm.
Oh, perfekt.
Mm.
Vilken var din favorit? Du tyckte också...
Nej, det är Madagas. Nej, den där röda.
Den röda.
Mm. Samma som du. Det är också min favorit. Tycker jag jättemycket om det.
Okay, nej, men jag brukar... Kan du få den här?
Mm, hela jag ska gå igenom hela sortimentet här. Jag har bara... Oj. Tack.
Mm. Jag brukar faktiskt... Det är inte så ofta man hittar dem där på taxfree. Men på några ställen kan man hitta en sån här kaka med...
Olika.
Med flera olika. Så brukar jag faktiskt köpa den. För jag tycker det är... Det är kul att prova olika.
Mm. Nice. Mm. Och nu ska vi åka och fika.
Ja, nu ska vi fika.
Nu ska vi åka till Mr. Cake.
Ja.
Nice, jag ser fram emot det.
Och fira att du har kommit hem.
Ja, det ska vi verkligen göra.
Ja, men det var jättekul
tycker
jag.
Ja, tycker jag med. Tack för idag.
Tack för idag.
Vi syns om några veckor igen.
Det gör jag. Mm. Ja. Det gör jag. Det gör vi.
Ja. Kram och puss.
Ja. Hej.
Kram, puss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.